Vi har som de flesta här vet en liten serie i församlingen med korta predikningar utifrån Jesu titlar. Och idag så ska jag tala om Jesus som den siste Adam. Och ni kan gå med mig till första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 45. Och jag läser till vers 49. Så står det också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga, utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Jag tänkte säga något väldigt kort om sammanhanget som vi hittar de här verserna i. Och sen så gå in på två korta punkter om vad det innebär att Jesus är den sista Adam. För sammanhanget. Det fanns några personer här i församlingen i Korint som hävdade att det finns ingen uppståndelse från de döda. Och de förnekar inte att Kristus uppstod från de döda, men däremot att hans efterföljare skulle bli uppväckta. Så Paulus argumenterar därför utifrån Kristi uppståndelse. Och han visar hur den som förnekar att de troende kommer uppstå på den sista dagen i praktiken också förnekar att Kristus har uppstått. Och de här verserna som jag läste, det är en del av Paulus svar på en invändning i vers 35. Hur uppstår de döda? Vad har de för kropp när de kommer? Och det verkar som att de här personerna i Korint hade en låg syn på den fysiska kroppen och inte kunde förstå hur det är möjligt att någon slags kroppslig uppståndelse är förenlig med den eviga världen, med härligheten. Och Paulus är inte jätteimponerad av den här invändningen. Du oförståndige, säger han. Det är väl en ganska snäll översättning. Din dåre, skulle man kunna säga. Och sen går den över till att visa att det finns många olika slags kroppar som är anpassade efter sina respektive miljöer. Så fåglar till exempel har kroppar för luften och fiskar för vattnet. Människor och djur och solen och månen och alla stjärnor, de har alla olika slags kroppar. Och på det sättet så visar Paulus att kroppen som uppstår är olik kroppen som läggs i graven. Även om det är samma kropp. Han säger att det sås en jordisk kropp. Det uppstår en andlig kropp. Och han pratar hela tiden här om en fysisk kropp. Men han gör en kontrast mellan jorden som är mellan kroppen som är skapad för den nuvarande världen här på jorden. Och den uppståndna kroppen som är förhärligad och anpassad för himlen, för evigheten. Och nu är vi framme vid vers 45 där vi började läsa. Så står det också skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Min första punkt om vad det innebär att Jesus är den sista Adam har jag kallat Kristus som representanten för sitt folk. Och vi förstår av sammanhanget att det är Jesus som Paulus talar om här när han säger den sista Adam. Men varför kallas han just för den sista Adam? Det kan ju tyckas vara en lite märklig jämförelse, eftersom om vi vet någonting om Adam så är det att han i många avseenden är väldigt olik Kristus. Det Adam är mest känd för, hans claim to fame om man säger så, det är ju förutom att han var den första människan, att han var olydig mot Gud och att synden och döden därför kom in i världen. Så är det då verkligen lämpligt att kalla Jesus för den sista Adam, kan man ju fråga sig. Men för att förstå vad Paulus menar med den sista Adam så tror jag det är till hjälp för oss att se på vers 47. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så den andra människan, den första människan, den andra människan och den första människan. Det låter nästan som att det bara finns två människor i hela världen. Adam och Kristus. Paulus talar på det sättet för att dessa två människor representerar tillsammans hela mänskligheten. Så Adam representerar en grupp människor och Kristus representerar en annan grupp människor. Och för att illustrera lite vad det betyder så tog jag hjälp av en bild från Thomas Goodwin som var puritan 1600-talet. Och han sa att Paulus talar som om det aldrig hade funnits några andra människor än Adam och Kristus. För att dessa två människor har alla andra människor hängandes vid sina bälten. Så föreställ dig två jättar, Adam och Kristus. De har båda varsitt stort läderbälte runt midjan. Med liksom miljoner, tusentals krokar på. Och du och jag och alla människor är antingen fastkrokade i Adams bälte eller i Kristi bälte. Det finns liksom ingen tredje representant som vi kan kroka oss fast vid eller något mellanläge där vi är fastkrokade både i Adam och Kristus. Utan du är antingen i Adam eller så är du i Kristus. Och Adam, han är ju hela mänsklighetens fader på det sättet att vi är alla hans fysiska avkomlingar. Och när vi föds in i den här världen så föds vi hängandes i hans bälte. I trädgården, Edens lustgård, så representerade han hela mänskligheten inför Gud. Så på det sättet så kan man säga att han är alla människors representant. Däremot Kristus, han är representanten för sitt folk. Så det är de som han friköpte genom sitt blod. Det är de utvalda, alla som omvänder sig från sina synder och tror på honom. Så när du tar emot Jesus som frälsare så är det som att Gud flyttar dig från Adams bälte och hakar fast dig vid Kristi bälte. Så nu är det inte längre Adam utan Kristus som är din representant inför Gud. Så din relation med Gud eller Guds handlande med dig, det sker antingen genom Adam eller genom Kristus. Och i Romarbrevet 5 så applicerar Paulus det här representantskapet, svårt ord, men på fördömelse och rättfärdiggörelse. Så han säger att genom att Adam var olydig så står alla hans avkomlingar som syndare. När Adam syndade så representerade han oss så att vi också syndade i honom. Och i Adam, om du är i Adam så har du inget hopp för evigheten. Men när Kristus var lydig så representerade han sitt folk. Och därför står hela hans folk som rättfärdiga. Så hans rättfärdighet är din om du tillhör honom. Och i vår text här i första Korintherbrevet så ser vi samma princip men i lite annorlunda vinkel. Så istället för att tala om fördömelse och rättfärdiggörelse så applicerar Paulus det representantskapet på den fysiska kroppen. Och tidigare i kapitlet i vers 21-22 så har han sagt: eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Så vi dör med Adam för att vi är i Adam och vi lever med Kristus för att vi är i Kristus. Så vår förening med Kristus som Johnny har talat om nyligen, det är orsaken till att vi som tror har hopp om att uppstå från det döda. Eftersom Kristus uppstod. Sen vet vi att de orättfärdiga också kommer uppstå för att dömas. Men här talar Paulus om den sortens liv, evigt liv som ges åt de som tror. Nu säger Paulus, om vi fortsätter i vår text, i vers 48. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Så inte nog med att vi har hopp om att uppstå från det döda som är liksom otroligt i sig själv. Oerhört, men vi har också hopp att vara som Kristus när vi uppstår. Och det leder mig in till min andra punkt som är lite för långt. Men det vi vinner i Kristus är bättre än det vi förlorade i Adam. Det vi vinner i Kristus är bättre än det vi förlorade i Adam. Så vad Gud har planerat för sitt folk, det är bättre än att återvända till Eden. För Eden, det var aldrig slutmålet för hans folk. När vi är i den kommande härligheten så kommer vår tillvaro där var mycket bättre än Adams i trädgården. Och det finns många anledningar till det, men en av dem framkommer i texten här. Ni minns den här personen som kom med invändningen i vers 35. Och jag skulle säga att han har, trots att Paulus kallar honom oförståndig eller dåre, så har han en viss poäng. För våra jordiska kroppar, de är inte passande för evigheten. Vi vet att de åldras, de försvagas, de förfaller till och med. Och vi plågas här på jorden av sjukdom och smärta och kanske skam för våra kroppar. Men se på vers 47 igen. Den första människan kom från jorden. Av jord. Så Adam, han formades från marken. Av jord. Hans kropp var liksom utrustad för den här världen. Han var en jordisk människa. Men lägg märke till att texten här går inte tillbaka till syndafallet, utan till skapelsen. Så redan innan Adam syndade och synd och sjukdom och död kom in i världen och påverkade honom, så var han skapad för jorden. Så hans kropp var inte lämpad för liksom den eviga härligheten, inte ens innan syndafallet. Den var bara för en tillfällig värld. Den andra människan kom från himlen. Så Kristus däremot, han har ett himmelskt ursprung. Så vi vet att han började inte existera när han föddes i Betlehem, utan han är Gud från evighet till evighet. Och han kom från himlen, och därför har han en uppståndelsekropp som är passande för himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Så alla Adams avkomlingar, alla vi, hela mänskligheten har samma slags kropp som Adam. Men de som är i Kristus, om ni kommer ihåg, de som har blivit avhakade från Adams bälte och fasthakade i Kristi bälte, de, precis som att Kristus har en himmelsk uppståndelsekropp, så måste de också ha en himmelsk uppståndelsekropp. För de är i honom. Så du kommer uppstå med din kropp, men den kommer förnyas och förvandlas till att bli lik Kristi kropp. Det är stora ord, det är svårt att ta in. Men den här uppståndelsekroppen, den kommer vara fri från åldrande, från sjukdom, från smärta. Och den kommer till och med vara bättre och härligare än Adams skapelsekropp. Eller den kropp som Adam skapades med. Även utan syndens effekter på den. Så precis som att fågens kropp är anpassad för luften och fisken för vattnet, så kommer våra uppståndna kroppar vara anpassade för härligheten. Och jag vet inte exakt vad det betyder, hur det kommer se ut, men jag vet att det kommer vara fantastiskt. Så Kristus befriar oss inte bara från syndens konsekvenser, utan han skänker oss mer än vad Adam hade när han skapades. Så därmed har vi mer i Kristus än vad vi förlorade när Adam föll. Liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Så min broder och min syster, om du är i Kristus, om du är fasthakad i hans bälte, om du tror på honom, då är du förenad med honom genom tro. Och då kan du veta att en dag kommer du bli lik honom, bli lik Kristus. Med samma säkerhet som du vet att du idag har en jordisk kropp, kan du veta att i uppståndelsen kommer du ha en himmelsk kropp. Den kommer vara passande för den eviga världens härlighet. Så till dig som plågas på olika sätt av din kropps svagheter, som vi alla gör på något sätt, men i olika utsträckning, minns att du är i Kristus, och din bräckliga kropp kommer förvandlas och bli lik Kristi härlighetskropp. Till dig som kanske tvivlar, Se på dina händer. Som Adams avkomling så har du en kropp som hans. Du känner blodet i pulsera. Och, ja, som Adams avkomling så har du en kropp precis som hans. Men när Kristus är din representant så kommer du en dag få en kropp som hans. Och ja, du kommer bli lik din frälsare. Det är något oerhört. Och det är lika säkert som att du idag har en jordisk kropp. Som att du idag kan känna dina egna händer. Så jag ska avsluta. Men den sista Adam som kommer från himlen, han kommer föra sitt folk till himlen. Och han kommer föra deras själar till härlighet. Men han kommer också uppväcka deras kroppar så härliga att de passar in perfekt i den eviga härligheten. Där ingen synd längre kommer finnas. Och han kan göra det för att han har friköpt oss. Han bar syndens lön för sitt folk. Och mottog Guds vrede i vårat ställe. Så den andra Adam, den andra människan, är också den sista Adam. Det behövs ingen mer. Det behövs liksom ingen tredje Adam. För den sista Adam levde ett perfekt rättfärdigt liv. Och den sista Adam, han led en fullkomlig offerdöd. Den sista Adam uppstod i härlighet. Och i allt detta representerade han sitt folk. Så Jesus är den sista Adam. Representanten för sitt folk.